Det är en fantastisk tid vi är inne i, adventstiden, som påminner oss om att ljuset själv har kommit hit in i världen. Och jag vill ta steget i predikan utifrån Lukas kapitel 1 som handlar om Maria, där hon möter ängeln Gabriel, och sen väcka några tankar utifrån det som handlar om min rubrik idag, från dold till uppenbar. Så jag läser från vers 26-27 där. Lyssna eller var med i din bibel eller din app eller vad du nu har för någonting som du tittar i. Den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vi ber. Herre, tack för att du välsignar ditt ord. Och vi ber att det som ska fram idag, Herre, det ska få landa i våra hjärtan. Och vi får bära det, precis som Maria. Och vi får föda fram ett nytt liv genom oss, Herre. Och genom din heliga ande. Amen. Det händer allt oftare att den här församlingen är med i samhället och gör skillnad. Och jag tycker det är spännande. Det är oerhört spännande tider vi lever i. Jag tänker såklart närmast på härberget som öppnade i fredags. Härberget Vinternatt för romerna här i stan. Vi som kyrkor är med och fyller det med innehåll. Kommunen står för lokaler och andra resurser också. Men vi står för innehållet och vi står för folket på plats och så vidare. Vi har gått havande en tid med nåden att få hjälpa. Och nu har det fötts fram en ytterligare ett sätt att vara med och göra skillnad. Jag tänker så här, att jag tror att det är tid för kyrkan i Sverige, och jag tror att det är det för Elim. Att förflytta sig från att kanske vara den möjligen kända rosa kyrkan bakom polishuset till att bli lite mer synlig, uppenbar, känd för människor i vårt samhälle. Inte för att kyrkan som sådan ska vara känd, utan för att Jesus ska bli känd. För att evangelium ska höras genom vår församling, för att fler ska få rätt på vem Jesus är. Och det måste vi visa i handling, i kärlekens och diakonins och omsorgens gärningar. Och vi måste också kunna berätta om vår tro, självklart. Men det här är ett sätt som Gud, tror jag, arbetar med dig och med mig, med oss i Elim idag. Där han flyttar oss sakta men säkert mot en allt mer synlig och uppenbar plats i samhället där vi är med och gör skillnad. Jag tror att det är Guds pedagogik för oss. Jag tror att det är tänkt så. Och vad har det här med Maria att göra och med Jesu födelse att göra? Ja, jag tänker så att även för Maria så var det saker och ting helt annorlunda innan Gabriel uppenbarade sig för henne. Det var normalt, det var lugnt, kanske lugnt, jag vet inte hur lugnt hon hade det i livet, men det var ett normalt liv för en kvinna som började vara giftasvuxen på den tiden, någonstans 14 års ålder. Och hon hade aldrig haft någon uppenbarelse från himmelen. Och plötsligt kommer en ängel till henne, uppenbara någonting helt nytt för henne. Och hon får veta att du ska gå från att vara den här flickan som kanske inte så många känner till, till att bli en moder för ett Guds barn som ska födas in i världen. Det är en ganska stor resa. Lång resa, säger man kanske. Eller hur? Att gå från att vara ganska så vanlig flicka till att bli Herrens moder, som faktiskt är temat idag på kyrkoåret. Och när man läser den här texten. Och jag tänker, hon bad inte ens om att få det här. Det är ungefär som att bli utnämnd till Miss Universum utan att man ens ansökt till det. Och så bara blir hon det. Du ska bli Miss Universum. Du ska nämligen föda Gud själv in i den här världen. Varsågod. Vill du göra det? Jag leker i tanken ibland. Vad skulle ha hänt om Maria hade sagt nej? Gud hade löst det på något sätt. Men jag tror Gud visste vad han gjorde också när han valde henne. Hon behövde inte vara rädd. Och det här är intressant. Det här skulle vi kunna ha bara en hel predikan om. Var inte rädd. Det är ju någon som har räknat och sagt att det förekommer ungefär 365 eller 366 gånger, tror jag till och med. En för skottårsdagen också. Det år vi har skottår. Så många gånger förmedlas det budskapet i Bibelns ord på lite olika sätt. Frukta inte, var inte rädd, jag är med dig och så vidare. Det är fascinerande. Och det verkar ofta vara så att när himmelen visar sig, en ängel, en uppenbarelse, någonting från himmelen visar sig, så skapar det någon form av rädsla eller fruktan i oss människor. Därför att vi känner vår egen litenhet. Därför att jag tycker att vem är jag till att himlen ska visa sig för mig? Vem är jag, tror jag Maria tänkte, till att jag ska få bära fram Gud själv i den här världen? Hur är det möjligt? Men Gud försäkrar henne genom ängelns ord. Du behöver inte vara rädd. Du är benådad. Och det är samma budskap till dig, till mig, till oss som församling, oavsett vilka utmaningar som vi står inför. Oavsett var du är i ditt liv och du har uppfattat någonting av vad Gud har viskat i ditt liv. Eller viskar just nu. Och du tycker att du går liksom havande med det här. Du går där och väntar på att få vara med och se det födas genom ditt liv. Men du känner en viss rädsla, känner en viss tveksamhet, undrar över hur det här ska fungera överhuvudtaget. Vad har Gud tänkt egentligen när han förde mig in på den här vägen? Och jag tror att Gud säger samma sak till oss och till dig och till mig. Var inte rädd. Du är min. Du är benådad. Det finns nåd för dig och för mig i Guds rike. Och det får jag leva i. Du och jag får utgå från den nåden. Det står på ett ställe i Jesaja, jag tror det är Jesaja 55. Var inte rädd, Jakob, lilla kryp. Israel, du stackars mask. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din befriare. Hur ofta känner vi oss inte som kryp och maskar, du och jag? Det händer att jag gör det. Varje söndag morgon, 10:55, känner jag mig som ett litet kryp, en mask. Och så får jag bara ta emot och höra, men du är mitt barn. Du får kalla det kryp om du vill, men du är mitt kryp. Så upp med dig och gör det du ska. Fixa det som jag har kallat dig att göra, för jag är med dig. Och jag tror att det här är Guds sätt att säga till oss att han ser oss, att han vet vilka vi är. Och vi må måla upp vilka bilder som helst. Av oss själva eller av en situation vi lever i eller står i. Men Gud är där. Och han var där för Maria och han är där för vår skull. Och vi behöver inte vara rädda. Och det säger Jesaja längre fram i ett av sina kapitel. Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. Det är som att Gud till och med har sagt, du ska heta det du heter. Därför att du är den jag bestämt att du ska vara. Så jag behöver inte gå omkring och tänka, jag är ett kryp, jag är en mask, jag kan ingenting, eller åtminstone förminska mig så pass att jag tänker att det där klarar jag inte av som Gud har ingett mig att göra. Eller den där idén, den där tanken som långsamt har fötts i mig, som jag tror en dag att jag kanske ska få mig att göra. Men jag är ju bara ett kryp, så hur ska det gå till? Och då säger Gud det, tror jag, till oss, att om du håller fast och inser att det krypet du kallar det för, det är skapat av Gud och älskat och friköpt och han har gett dig ditt namn. Du är hans. Så behöver du inte vara rädd. Utan du kan överlämna allt det du är i dig själv till honom och han kommer att använda dig. Och jag tänker på det som står i Romarbrevet 5, nämligen, därför att jag tror att det är en avgörande punkt när det gäller nåden. Maria var benådad, hon var ett Guds barn. Vi är benådade. Har du tagit emot nåden i Jesus Kristus så är du hans barn. Punkt slut. Du är ett Guds barn. Och så står det i Romarbrevet 5, vers 17 följande. Lyssna, det här är noga. Viktigt. Om en enda mans överträdelse, Adams, betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Vi får bli rättfärdiga tack vare nådens överflödande rika gåva och leva och få herravälde genom Jesus Kristus. Det här är inga små saker, mina vänner. Jag vet inte om jag har hajat det här riktigt. Jag tror ingen av oss gör det fullt ut. Nådens överflödande rika gåva, där vi ska få leva i den och till och med få herravälde i Jesus Kristus. Det här utgår Gud ifrån när han kallar oss till sina barn. Är ni med mig nu? När du blir ett Guds barn får du del av nådens överflödande rika gåva. Och du får leva och du får vara med i Jesu herravälde i den här världen. Att då kalla sig själv för en mask eller ett kryp, det är inte rättvist mot Gud. Och det är inte rättvist mot oss själva. Därför att han har satt oss i en helt ny position. Nådens överflödande rika gåva. När Gud kommer med ett uppdrag, en idé, en uppgift till dig eller till mig, så förser han oss med precis allt det som vi behöver för att klara av det. Det kan hända, precis som Maria, att du och jag måste gå havande en tid. Och det tror jag är klokt många gånger. Jag tror att vi behöver gå havande, du och jag. Med Guds nåd, med de idéer Gud kommer med. Så att det som är liksom bara jag, det som är bara du, kanske får liksom sållas lite grann mot det som Gud säger och tänker. Och så får jag börja äga det som han har lagt in och liksom tänkt i mig, va? Är ni med? Och så blir det någonting som sammantaget med det Gud har lagt ner i mig och som sållas och som formas och jag går och bär det här. Jag blir havande fullt ut. Jag tittar inte på min mage nu, det blir arg. Roger? Nej. Och så får jag vara med och föda fram någonting ur nådens ordning. Och det här jag vill åt någonting. Därför att om jag bara tänker utifrån de begränsningar jag har, så är det snart slut. Då är jag ett kryp. Betyder inte att jag inte är värd någonting som människa eller allt det där. Utan jag har min grund i att jag är en människa skapad av Gud. Och allt det. Men jag kan tänka om mig själv ändå. Att jag inte har så mycket att komma med. Men nådens ordning är en annan ordning. Som säger att jag har fått ett överflödande rikt liv. Som jag får liksom leva i, leva ut och göra saker ifrån. Och det är det som Maria fick vara med om. Hon på ett väldigt konkret fysiskt sätt får bära nådens ord i sitt eget liv. som växer, tar form och blir till någonting som blir till frälsning för hela världen. Det här är ju helt makalöst när man pratar om det. Alltså, hur är det möjligt? Jo, det är möjligt därför att Gud kan göra det utifrån nådens överflödande rika gåva. Inte utifrån bara mina egna begränsningar. Gud kommer till henne, fyller henne och hon får vara med om detta. Och så kommer den frågan som vi alla funderar över olika tillfällen i livet. Hur ska detta gå till? Och jag tror inte att Maria i första hand ställer den frågan för att hon tvivlar på att Gud kan. Jag tror att hon i det här läget mera frågar utifrån, men rent fysiskt då, att det är inte möjligt. Jag är inte gift än, jag har inte varit med en man. Jag har liksom inte sett till att en vanlig befruktning kan ske. Så hur har du tänkt, Gud? Och så kommer Gud med svaret. Och så säger han, ja men helig ande ska komma över dig. Och du ska få vara med om det som jag kan göra genom dig. Och då kommer det att ske. Då kommer du att få föda fram världens frälsare in i den här världen. Därför att min ande kan göra det. Och så säger han, ty ingenting är omöjligt för Gud. Den frasen är intressant. Det står i den nya folkbibeln. Den nya version av folkbibeln 2014 som är på väg ut, som har kommit nu. Det står i den här, då står det som förklaring på den, ingenting är omöjligt för Gud. Då står det, inget ord är kraftlöst som kommer från Gud. Nej, tvärtom. Inget ord som kommer från Gud är kraftlöst. Men det är samma innebörd. Inget ord som kommer från Gud är kraftlöst. Jag tycker det är fascinerande. För om Gud då talar så finns det kraft i det ordet. Och då tänker jag på ett annat bibelord plötsligt. Och det är Jesaja. När han uttrycker, och det måste jag läsa innantill. När han säger så här. Liksom regn och snö faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt och ger säd att så och bröd att äta. Och så kommer det. Så är det ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Hör ni det jag läser nu? Alltså, om Guds ord är inte kraftlöst så bär det frukt när det är Guds ord som lever och talas ut. Det betyder ju inte att det är magi som jag går runt och så liksom citerar jag Guds ord över saker och ting som jag vill ska hända, så händer det bara. Det är magi. Det tror inte vi kristna på. Därför att då är det vi som plötsligt styr allting. Bara vi gör rätta formlerna, rätta religiösa riterna, rätta ceremonierna, så händer det. Det är magi. Det tror inte vi på. Men det vi tror på är att när Guds ord hörs så är det fullt av kraft och det bär frukt. Och då blir det intressant. När det profetiska ordet, när det ord som kommer från Gud lever och talas ut, så bär det i sig självt förmågan att förverkligas. Därför att det är Guds ande i det. Vi glömmer bort ibland vad som står i första Mosebok. Att Gud sa och det blev. När Gud uttalade sitt ord så hände det. Han behövde inte göra något mer, han behövde inte svinga med någon trollstav. Han började inte liksom köra några speciella formler eller någonting. Han sa och det blev. Är ni med? Och då tänker jag så här. Bara för att jag säger en sak ibland så blir det inte så. Bara för att jag säger till mig själv att vara duktig eller så blir det inte alltid så. Eller om jag säger till mina barn gör det eller det så blir det inte alltid så. Men jag ska vara medveten om att mycket mer av det jag säger landar i andra. Och leder till någonting hos den personen. Oftare än vad jag tror. Säger jag någonting dumt till någon så landar det garanterat. Och ger någon form av frukt som luktar illa och är skämd. Säger jag någonting gott. Och när jag säger jag nu så menar jag oss alla. Säger du och jag någonting gott till någon annan, så finns det oftast, tror jag, i det ordet någonting gott som slår rot, som växer och bär frukt. Och hur mycket mer ska det inte göra det när vi medvetet lever med Gud, med den helige, när den helige ande har fått fylla ditt och mitt hjärta. Och vi får ett ord ifrån Gud och vi säger det till någon eller in i ett sammanhang. Delar ett bibelord eller bär med oss ordet in i en situation vi tycker är svår eller omöjlig. Hur mycket mer ska inte det skapa liv än om vi bara allmänt säger någonting till varann? Hoppas ni förstod det där. Det var en liten tankevurpa. Alltså när Guds ord talas så sker det saker. Varför tror församlingen och kyrkan har alltid talat om Bibelns ord? Om predikan, varför det? Varför är Bibelns ord så viktigt? Räcker det inte med att vi vet några trossatser? Vi tror att. Nej, det är för att Bibelns ord skapar det den är utsänd till att utföra. Så när vi förkunnar, när du läser Bibelns ord och tar in det i ditt liv, så händer det någonting. Och nu vill jag utmana oss allihopa, inklusive mig själv. Jag har skrivit på denna morgon på denna utmaning. Svenska Bibelsällskapet, känner ni till det? Ett av alla bibelsällskap i den här världen. Jobbar för att Bibelns ord ska höras, bli synligt och känt i vår värld. Och inte minst i vårt samhälle. Anders Blåberg, tidigare missionsdirektor i Evangeliska Frikyrkan, är nu Svenska Bibelsällskapets ordförande eller direktor eller vad det heter. Han leder arbetet där. Nu har de kommit fram med en utmaning tillsammans med tidningen Dagen. Den heter Anta utmaningen. www.antautmaningen.se. Jag har satt upp på den där dragdörren några lappar om den utmaningen. Den går ut på följande. Att läsa Bibeln varje dag under nästa år. Och de har valt att göra tre olika pister, ungefär som när du kommer till en slalombacke. Den svarta pisten är den svåraste och tuffaste. Läs hela Bibeln på ett år. Så kan man skriva upp sig på den. Eller om du tycker att men det är lite väl tungt, jag vet inte om jag klarar det med min livssituation som jag har just nu. Då kan du välja den röda pisten. Den är lite så här halvtuff, men det går rätt bra att ta sig ner i alla fall. Och det, där är att läsa halva Bibeln på ett år. Och tycker du att även det är lite väl magstarkt? Jag brukar läsa ungefär en vers om dagen eller något sånt där. Eller du har en app i telefonen och du tycker att det är långt att gå från liksom en vers om dagen till liksom halva Bibeln på ett år och sådär. Ja. Då kan du välja den gröna pisten. Väldigt smidig, enkel, familjebacke ni vet. Knappt fart. Lite styrfart har man. Och så kommer man ner hel och hållen. Då kan du välja den och det är att läsa Bibeln en kvart om dagen. Den kallas för kvartsbibelutmaningen. Varför gör jag det här? Jo, jag tänker så här. Styrkan i att veta att vi är flera som gör det, det skapar en känsla av att vi är tillsammans. Vi tror ju på det här. Eller? Vi tror ju på att Guds ord är levande och verksamt. Och att det skapar en känsla av både Gud är hos mig. Och inte bara en känsla, utan en verklighet av att Guds liv föds i oss. När vi läser hans ord. Så vill du så kryssar du bara ett kryss där ute. På någon av de här tre utmaningarna. Vid den här dragväggen. Efter gudstjänsten. Därför att Guds ord behöver vi. Är jag en Jesu lärjunge behöver jag Guds ord. Är jag en människa som vill vandra med Jesus. Så behöver jag leva i Guds ord. Och det skapar liv i oss vänner. Det är därför en kristen behöver läsa Guds ord. Inte för att kunna säga, ja, jag har läst hela Bibeln. Eller jag har läst så här mycket. Eller, utan det är ju för att en god vana skapar någonting i oss. Och får vi en vana av att läsa Guds ord som bär kraften att skapa Guds liv i oss. Så händer det någonting med Guds församling. Det händer något med dig och mig när vi läser Bibelns ord. Så anta den utmaningen, gör det och skriv upp dig där ute om du känner för det. Eller sätt ett kryss där menar jag. Ordet skapar liv i oss. För Maria blev det mer och mer synligt. Det blir ju så när man väntar barn, har jag fått lära mig. Det blir mer och mer synligt med tiden. Och till slut så är man fullgången och så föder man fram någonting gott. Man föder fram ett liv. Och det är vad som händer i dig och mig också som Jesu lärjungar. Att leva med mästaren, med hans ord, med hans liv. Det föder fram ett nytt liv i dig och mig också. Och jag tror att det här handlar om vanor väldigt mycket. Jag ser det på mitt eget liv. De tidpunkter när det funkar, eller de tidsrymden när det funkar som bäst, så blir det en vana. När jag tappar den vanan, så blir det ett arbete för mig. För jag måste ju, jag är pastor. Så då måste jag läsa för att kunna predika. Men det är egentligen något annat. Då ska jag leverera det. Jag ska bära fram någonting till andra som lyssnar. Men att läsa Bibelns ord för sin egen skull, för att jag behöver det, det är ju A och O. Om det ska funka att också berätta för andra vad Bibelns ord handlar om. Så jag behöver den här utmaningen. Därför har jag kryssat mig, dock inte på den svarta pisten. Jag vågade inte. Men jag kände att tron fanns för den röda pisten. Den kryssade jag. Nu vet ni. Så kryssa jag där. Jag tänker också så här. Vittnesbördet som är Guds ord filtrerat genom dig och mig, det bär fram tro och liv till andra. Vad gjorde ängeln när den hade besökt Maria? Jo, ängeln gjorde en väldigt tydlig sak. När den hade sagt, du ska få bära fram Guds frälsare i den här världen, så väljer ängeln att säga ytterligare en sak. Och det är, och Elisabet, din släkting, som sägs vara ofruktsam, hon väntar nu ett barn. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Jag tänker så att när du och jag berättar vad Gud gör genom våra liv, så sker det någonting i andra. Det är jätteviktigt att faktiskt berätta vad Gud gör. Är ni med mig nu? Ett vittnesbörd väcker tro. Varför hade vi vittnesbördsmöten för? Vi hade alltså speciella möten till och med, när man ibland skrev rubriken var vittnesbördsmöte. Vi har haft det i nyare tid också här i Elim. Och kallar vi dem för dela med dig möte. Därför att vi tror att ibland vittnesbördet, det liksom skapar ångest och kaos i oss. Vi tror att vi ska stå på torget och knacka dörrar och allt sånt där. Och spela att vi liksom är Jehovas vittnen och sånt. Det är ju inte vad det handlar om. Men att dela med oss av det Gud gör. Då är det som att Guds ord som jag och du tar in filtreras genom våra erfarenheter. Och så får det bärighet också i andras liv. Så när jag berättar för dig, det här har jag varit med om, det här har Gud gjort i mitt liv. Eller kanske till och med berättar, det här bibelordet blev så starkt för mig. För vet du, jag fick det precis just där, just då och så vidare. Det blir ett vittnesbörd som bär på liv och kraft. Och det skapar nytt liv i oss. Och så får vi gå havande. Och jag höll på att säga att får göra andra havande. Men ta bort det. Därför att vi blir det vi läser. Och det vi säger och det vi hör. Läser jag Guds ord, hör jag Guds ord, talas in i mitt liv och låter det slå rot, så blir jag det som ordet också säger. Jag får del av ett gudomligt liv och det bär på kraft och liv. Mycket mer än om jag själv bara hade skrivit det eller hittat på det. Och till sist. Maria gör ju en sak till som är helt avgörande för om Guds ord ska ha den bärigheten och kraften. Och det är att hon säger till ängeln, låt det ske med mig som du har sagt. Jag tror det var den gamla översättningen jag använder nu. Men i alla fall, hon säger, låt det bli så då. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Därför att jag tror att även Aaron Keyes sa det till exempel på lovsång 14 när han var här för 2 månader sedan. Lärjungaskapet, det tar sin absolut största uttryck i och får sin kraft utifrån lydnaden i ditt och mitt liv. När jag hör Guds ord in i mitt liv och jag väljer att lyda det, så blir jag havande med nåden. Så blir jag uppfylld med Guds liv. Det går inte, säger Jakob, att bara säga att du är ordets hörare och inte dess görare. Och det här brukar fylla oss också med lite sådär allmän ångest när vi hör de orden. Men det är ju inte poängen. Poängen är ju att om Gud med sitt ord talar in i mitt liv och jag hör det, så finns det en kraft i ordet att fullbordas och bli till liv genom mig och dig. Om jag väljer att lyda det. Om jag väljer att gå lydnadens väg. Det svåra för oss idag är att ordet lydnad bär på så många olika variabler i vår tid. Det kan användas av de som vill ha blind lydnad. De som inte vill att någon ska ifrågasätta eller tycka eller tänka någonting själva, utan bara göra som någon annan säger. Men det är ju inte riktigt det som det betyder i den bibliska kontexten. Utan det är ju att, det är att Gud talar med sitt ord och han vill samverka med dig och mig. Han har kraften att utföra det, men han vill att vi ska vilja. Är ni med? Han vill att jag ska vilja säga, Herre, jag vill följa dig. Jag vill lyda dig. Jag vill gå dit där du säger att jag ska gå. Och så vill han samverka med oss. Och därför har hans ord en sån kraft att när jag säger mitt ja, ja, jag är Herrens tjänarinna eller jag är Herrens tjänare, så finns kraften där till att jag ska få gå i nådens ordning. I nådens överflödande rika gåva och inte i min egen. För går jag i min egen ordning, så blir det väldigt krampfyllt efter ett tag. Då blir det att sätta ett kryss där ute, det blir bara kramp. Strunta i det om du känner det så. Be Gud om att visa för dig på vilket sätt Guds ord ska bli levande. Och på vilket sätt du ska ta ett steg i det i så fall. Men om det är så att du känner glädjen över att få skriva ett kryss för att säga, jag vill det här. Jag vill ju leva i nådens ordning och jag vill jättegärna ta den här utmaningen. Därför att det får mig att spänna bågen lite grann och säga, jag vill lyda. Nu går jag, Herre. Och så är han med och så leder han. Lydnadens samverkare är jag helt övertygad med. Guds andes kraft och liv. Anden och ordet går inte att skilja åt om du läser Bibelns ord. Anden och ordet följs åt. Det är anden som har uppenbarat ordet. Det är anden som gjorde Maria havande med Jesus. Och så bär hon fram det i kraft av anden och ordet. Och så föds ett liv in i den här världen som blir världens frälsare. Helt oförståeligt och märkligt och konstigt. Men det är nådens ordning. Och det är så det går till i Guds rike. Gud tar det som är omöjligt och gör någonting möjligt och fantastiskt av det. Ett citat till som även Aaron Keyes, ni hör att jag återkommer till honom ibland under den här hösten. Därför att det berörde mig. Aaron Keyes var alltså här på Lovsång 14 och predikade om lärjungaskap. Och så tog han ett citat av en känd kristen författare och andlig vägledare. Han heter Dallas Willard. Han sa så här, discipleship is the process of growing into who Jesus would be if he were me. Alltså lärjungaskap, det är processen att växa in i hur Jesus skulle vara om han var jag. Eller om han var du. Visst är det ganska vackert tänkt? Alltså om Jesus vore du eller jag, hur skulle han då vara? Med liksom dina och mina genuppsättningar och med liksom hur vi funkar. Ja, då skulle han vara på ett annat sätt än som han kanske var exakt som Marias son och Josef som styrpappa. Och med den genuppsättning han hade då. Men han skulle fortfarande vara Guds son. Och han skulle fortfarande vara den som Gud ville att han skulle vara. Hur skulle det se ut? What would Jesus do? What would Jesus be if he were me? Hur skulle det vara? Jo, jag tror att Guds ande verkar det i oss. Han är på gång med dig och mig när vi ställer oss till hans förfogande. Och då vill jag sammanfatta. Om det som är dolt, det som är svårt för dig och mig att riktigt fånga in, eller det vi anar ska bli verkligt och synligt, både som församling och enskilda troende kristna idag. Vad är det då som behövs? Hur ska jag förflytta mig från en lite lämpligt privat tro till en mycket mer personligt synligt lärjungaskap där Jesus syns genom mitt liv på ett bättre och större sätt? Hur ska jag göra det? Jag tror att det första är att jag förstår nådens ordning. Att jag är frälst av nåd. Jag är ett Guds barn. Guds nåd flödar över med sin rika gåva i ditt och mitt liv. Och det är från den ordningen jag lever som kristen. Inte utifrån mina egna begränsningar. Och det skapar någonting helt annat. Det öppnar ju en ny värld. Det andra är ju att det handlar om att Guds ord aldrig är kraftlöst. Utan bär frukt. Låt Guds ord leva i dig. Låt Guds ord leva här i gemenskapen. Så kommer det att bära frukt. Det gör det. Det verkar det är utsänt till att göra. Om vi, för det tredje, lyder det vi hör. Om vi gör det vi hör. Om det jag läser, det jag får till mig, det som anden påminner mig om, det jag får genom Guds ord, slår rot i mig och jag lyder och gör det. Så händer det saker. Då är Guds ande där och verkar frukt i oss. Amen, säger vi nu och så ber vi. Jesus, tack för att du påminner oss idag om det som Maria var med om, men som får bli en modell också för hur du verkar i våra liv. Jesus, låt det som var viktigt i den här predikan få landa i oss, Herre. Låt oss ha med oss nådens ordning, den överflödande rika gåvan. Låt oss ha med oss ditt ord som inte är kraftlöst. Och låt oss ha med oss lydnaden här att gå när mästaren säger att vi ska gå. Jesus, vi vill vandra din väg. Jag tror var och en som sitter här innerst inne, Herre, vi vill gå din väg. Hjälp oss när vi tycker att det är för tungt. När vi tycker att det blir religion, lagar och regler. Och Herre, föd våran ande på nytt, Herre. Så att det blir liv. Så att det blir glädje. Så att det blir frid, så att det blir kraft i namnet Jesus. Och inte bara mina egna ansträngningar. Så kom helig ande. Och gör det som du vill i oss. Låt oss den här julen och nyåret få på något sätt igen förstå. Igen inse att ditt ord ska liksom ta plats i oss och genom oss. Inte bara i en krubba. Utan i våra hjärtan, Jesus. Tack för att du är här. Du berör oss just nu. Och du fortsätter att tala i gudstjänstens avslutning, Herre. I Jesu namn. Amen.